Det är den allra härligaste tiden på året att få säga god morgon NHL, för Stanley Cup-slutspelet är i full gång. Den första rundan dundrar på, den mest underhållande, fartfyllda och allmänt mumsiga hockey man kan se. Och för att dissekera det som har hänt där och mycket, mycket annat, så har vi idag härligt besök av Sveriges största programledare.
Oj, wow. Vilken presentation. Vad tänker du på då? Storleksmässigt eller? Vi kan inte vara något annat i alla fall.
Nej, det är fri tolkning där. Men du är i alla fall mäktigt byggd.
Ja, men jag tar den. Jag tar den. Ja.
Rattar ju all hockey egentligen på SVT Hockeykväll och all livehockey ni gör och sånt där. Och man var lite avundsjuk när man såg det på OS där.
Ja, men det var, fick ett jobb alltså, får se de bäst. Vi pratade om det innan här också. Världens bästa spelare, McDavid, som plöjde igenom hela turneringen egentligen fram till finalen. Nej, det var, man fick nästan nypa sig lite grann när man fick ta del av den kvaliteten som var i OS.
Och vi ska få veta mer om vad som rör sig i din välfriserade skalle senare i programmet och höra mer om dig och ditt jobb. Men vi har ju såklart väldigt mycket att ta hem från nattens omgång. Och Erik Granqvist, du har ju haft full fokus på slutspelshelgen.
Ja, jag sa ju, vi kommenterade ju igår kväll då när Boston gjorde en riktigt dålig insats i match 4 och åkte på pumpen då. Ligger i ett prekärt läge att... tänkte köra en, kommer ihåg när man var yngre och man ville dygna, var uppe hela dygnet, man tyckte det var coolt då när man var i tonåren, men man var ju mest bara trött dagen efter, men jag dygnade inte. Men däremot när jag vaknade i morse och såg vad som hade hänt under natten, vilket slutspel vi har alltså, det är häftiga matchserier.
Ja, så vi kastar oss rätt in i det som Erik nämner. Buffalo vann 6-1 mot Boston och 3-3 matcher därefter, en blek insats av Bruins på hemmaplan. Men vi ska rikta fokus mot serien mellan Anaheim och Edmonton, där nu dags har 3-1 i matcher efter ett sudden-avgörande, Erik, som blev omdiskuterat.
Ja, det är ju Paling som kastar en puck på mål och domaren står väldigt långt bort. Så han kan ju aldrig se när pucken går in, men han åker bakom och liksom chansar att det är mål. Och det gör ju att beslutet på isen är att pucken var över, att det är mål. Och sen när de tittar på videon efteråt, om den verkligen var över linjen, då är ju Jari, målvaktens skridsko, i vägen, så du ser ju inte riktigt pucken. Men i och med att de har chansat och tagit beslut i mål, så kvarstår det och Anaheim vinner.
Och det här är en intressant situation, för när man såg skenan i isen så... skenan är över pucken, som man ser den inte vara över. Men med sunt förnuft, nu har vi bilderna här, säger ju att hela pucken är inne. Kan det röra sig om att de på något sätt mäter, alltså mitten på pucken till mållinjen, att de säger, ja men den här är inne även fast vi inte ser vitt?
Ja, alltså en stor grej är att likt fotbollen, som Dusan, du gör ju det också. Där har de ju chip i bollen för att avgöra om det är mål eller inte, eller hur?
Och i tennisen också
har de också det, Hawkeye, och kan kolla. Men i hockeyn använder de inte det, utan där är det visuella. Och här är ju då, som du säger, pucken är skymd av skenan på målvakten. Och det stora, jag pratar mycket med domare i SHL hemma, bland annat Mikael Sjöqvist och sådana. Och de har ju som grundregel att inte gissa. Alltså som domaren har så dålig position och han inte är stålmannen med röntgensyn, så kan han ju inte se att den är inne. Nej. Och då brukar man ju, vilket vi ser både i SHL och NHL, göra så först. Och sen går de upp och tittar på videon. Och då hade det blivit en... Men nu var det då att det kvarstår. Men det här är ju såklart en jättesnackis där borta. Men Ekholm sa en bra i intervjun efteråt att för Edmonton nu är det ju bara, man känner sig fan orättvist behandlad, vad det nu kan vara. Men det gäller att fokusera på nästa prestation. Men den stora grejen tycker jag är, det är ju väldigt mycket snack runt regelbedömningar. Det är såna här offside i målgården, inte felet på målet eller inte. Men även förstärkningen och så, som vi ska prata om senare.
Ja, vi kommer att komma till det. Och den här situationen, som sagt, väldigt intressant. Vi ska bara landa här. Du får bara säga ja eller nej här då. Var det rätt att döma mål här?
Nej, det var fel.
Du får bara säga ja eller nej.
Nej, det var fel att chansa att pucken inne. Då skulle jag gjort så här först.
Du får
först.
Bara säga ja eller nej.
Nej, det var fel.
Ja, okej. Okay. Bra. Då går vi vidare. Och vi ska förtydliga, precis som Erik inne på, att när du dömer mål, då ska du ju motbevisa det. Ja. Så det är ju en väldigt intressant aspekt. Ja. Då ska jag vilja fråga dig. McDavid gör 2 assist i den här matchen och är upp 4 på 4 matcher nu. Men han har inte stått och känna igen. Och det jag undrar nu. Nu är det... en match som gäller för Oilers, 1-3 underläge, annars åker de ut. Är det bra för sporten att McDavid inte vinner. Det blir ju en spänning att följa det. Men samtidigt kan jag ibland känna att det överskuggar hans briljans. Att vi alltid pratar om när kommer Stanley Cup. Att man är så här, det är helt fantastiskt det han gör. Ibland glömmer man nästan bort det.
Ja, ja men jag tänkte lite på det. Och det här är ju den överlägset bästa spelaren i världen. Även om han inte har vunnit Stanley Cup. Han lyckades inte leda Kanada till ett OS-guld. Trots att, som vi var inne på tidigare, att han fullständigt dominerat tidigare i den turneringen. Jag tror att det faktiskt kan vara ganska bra ändå, för vi sitter ju här och pratar om det. Vi pratar om att McDavid, som är så bra, som är så överlägsen, att han inte kan leda det här laget till ett guld, även om han har varit skitnära. Och varit i dubbla Stanley Cup-finaler och kommit till korta mot Florida, som också är ett sjukt lag. Jag tror att det kan vara ganska bra, för att men om man tänker på sikt så tror jag att det vore, eller han måste ju säkra ett Stanley Cup, en Stanley Cup-vinst för sin legacy, alltså det som blir hans eftermäle. Lite grann om man kollar lite på Messi till exempel. Det tog ju tid innan han lyckades säkra guldet i VM med Argentina.
Och hur stort det blev?
Ja, kolla på liksom, alltså, bilderna därefter och hur de här torgen fylldes.
Ja, jättebra liknelse. Och då förlorade de första matchen i grundspelet där. Till och med jag som är mycket mer hockeynörd men gillar såklart fotbolls-VM och att Sverige gick dit nu. Det ska bli underbart att se i sommar. Men just att följa McDavid, för han kommer inte ge upp. Han kommer ju spela tills han är 50 år om det behövs för att han ska kunna vinna Stanley Cup.
Ja, han kan ju säkert göra det. Även om jag kommer ihåg att jag pratade med det om. Ja, någon av NHL-svenskarna i alla fall som sa att det kan, nu är han ju totalt överlägsen. Men skulle han tappa fart, vilket man gör ju längre in i karriären man kommer, så kan det påverka hans spel. Men det är klart att han med sitt spelsinne och allt han i övrigt besitter kommer kunna spela länge.
Men det kanske blir en Raymond Bork, alltså det 21:a säsongen i ligan, så tar han ett lågt kontrakt mot lag.
Och sen vinner,
Och vinner. Men just det här, det är en bra aspekt du säger. Och bra fråga. Jakten, McDavids jakt, gör ju att det skapar
intresse.
Ja, men
vi sitter ju här och pratar om det.
Och när inte han är en personlighet heller som liksom sticker ut och är karismatisk, utan han är bara överlägsen på isen.
Han är ju som tog ett lite mindre kontrakt också, visst är det så, McDavid.
Ja. Nu. Ja, det gjorde han.
Han kunde ha 25 nu, han skulle kunna ha 20.
Ja, exakt. Men han är ju bättre än Kaprizov.
Mm. Men han är inte lite lik Messi personligt också? Messi är ju ganska...
Jo, i alla fall den bilden man har fått se utåt.
Så känner honom personligt Messi?
Ja, väldigt bra kompis faktiskt. Vi hänger ofta.
Hörrni, vi ska gå vidare. Och vi konstaterar då att då är det bra att få följa den här jakten.
Ja, det kan vara bra.
Men när det gäller Stanley Cup den här säsongen så är väl Colorado kanske den största favoriten, och det trycket minskar ju inte efter att de nu har säkrat en plats i andra rundan efter att då ha gått 4-0 i matcher mot Kings. Gabriel Landeskog 2 assist i nattens 5-1-seger. Gabbe för övrigt ska vi säga 2+2 här. Ingen spelare i Colorado har fler än 4 poäng. 14 tacklingar, flest i Avalanche. Han gör en fin serie. Men den vi ska prata om nu härifrån är Anze Kopitar, som har gjort sin sista match i NHL.
Magnifik karriär. Vann ju 2 Stanley Cup, 12 och 14 med LA Kings. Respekt av alla. Spelar ju hockey på rätt sätt och är ju en supersmart spelare. Men jag faktiskt... Dusan, du har ju träffat honom. Dragan spelar ihop med Anze. Vad säger du om den här legendaren?
Ja, mycket att säga.
Vi ska vara förtydliga här nu.
Dragan är min bror då, gammal spelare i SSK och ditt Färjestad till exempel, med många andra klubbar. Nej, men han kom ju fram, han värvades ju in till Södertälje från Slovenien. Man tog in honom som en stor talang. Man visste kanske inte vart det här skulle ta vägen. Men ganska snabbt så insåg man i Södertälje att man sitter på en guldklimp. Sen så kunde man ju inte riktigt kapitalisera på honom. För att han gjorde någon säsong i juniorlaget. Flyttades ganska snabbt upp i seniorlaget. Draftades tidigt. Jag kommer ihåg att i normala fall, det vet ni, är man ett tidigt draftval som Anze Kopitar var, så är man ju på plats att ta del av den här liksom, draften. Han satt där hemma liksom och kollade på någon skärm. Och så presenterades hans namn. Och sen vet ju alla vilken karriär han har haft. Det är en av de liksom största europeiska spelarna i Nordamerika. Nej, men, och det här är liksom allmän gods. Men tillbaka till min brorsa och de två när de spelade ihop. Man kunde tidigt se liksom vilken otrolig talang han besatt. Men man kunde inte se att han skulle ha den här karriären såklart. Och de spelade juniorlaget först. Jag kommer ihåg att brorsan var ju upp och ner från A-laget till juniorlaget. Och så skickade de ner honom och spelade han 3 matcher i juniorlaget. På de 3 matcherna gjorde han 11 poäng tror jag. Alltså, det är ju en dominans. Liksom. Och han och Kopitar spelade ihop. Och då kommer man ihåg att Kopitar var skitimpad av Dragan. Liksom, de här passningarna han fick, och det var ju häftigt. Sen ser man ju hur karriärer kan ta olika riktningar. Och sen gick han klev ju upp i A-laget, lyftes upp Kopitar, och samma år så skulle Dragan också vara en del av den här första formationen tillsammans med Per-Åge Skröder.
Det är året
ja, man tänker ju det. Ja. Men de åker ur.
Ja, det är därför hockey är en lagsport. Man behöver mer än en
kedja. Ja, de åkte ur det året. Ja. Och året efter så klev han in i Los Angeles Kings och gjorde närmare 70 poäng. Så att det kan gå jäkligt snabbt liksom för de här riktiga supertalangerna som Kopitar är.
Och just det här, det är på isen att han är, jag minns Ulf Tavola som var tränare där, ja. Sa, det är den smartaste hockeyspelare jag har coachat. Ja, alltså, hjärnan är ju på en annan nivå. Men just hans också personlighet, du har ju också träffat honom, att så ödmjuk och liksom down to earth och på alla sätt en ambassadör för hockey. Ja. Och det är därför han är så omtyckt och respekterad. Och får så, han kommer ju få tröjan hissad. Det är ju en Hall of Famer och allting.
Ja, men, och jag vill, du gör en bra poäng då samtidigt till det här. Att det är en av de största europeiska spelarna någonsin. Och nu ska ni få en hypotetisk fråga här, som jag inte har förberett er. Kopitar, han har över 15 matcher. Mm. Det är bara Lidas av svenskar som har spelat 4 matcher. Över 13 poäng. Han är typ en 30 poäng efter Sudden. Annars kan han vara 2 om han var svensk. Han har 2 Selke Trophy, 2 Stanley Cup. Toppade poängligan i slutspelet både 2012 och 2014 när Kings vann. Mm. Så min fråga är, om Anze Kopitar är svensk, hur högt kommer
det är bara om han är svensk. Han är faktiskt inte svensk.
Ja, exakt. Vi klämmer. Nej, men om han hade varit svensk. Ja. Var sätter vi honom på listan över de största spelarna i modern tid?
Ja, du har varit in och snuddat vid den här frågan i något annat sammanhang. Nu vet jag inte om du var i den här, här sammanhanget eller något annat. Men jämför du honom med Sudden då, eller? Gjorde du inte det?
Nej, men det jag säger är att Om du tar de meriterna, dubbla ställning, ledande så bra. Alltså hur många svenskar har ett Lidas absolut ett bättre CV? CV.
Men sen är,
sen alltid, är det en diskussion.
Ja, sen är inte allt CV i min bok. Alltså om man jämför med till exempel Peter Forsberg, som är, enligt mig är den bästa svenska spelaren genom alla tider. Även om vi på Tidernas Hockeygala utnämnde Lidström till det. För då går man ju på meriter. Det är klart att Lidström är störst.
Över en hel karriär.
Ja, över en hel karriär och hållit så länge och alla de här individuella utmärkelserna. Men också vunnit Stanley Cup flera gånger med Detroit. Men om man ser till liksom hur jag blev berörd som ung kille att titta på hockeyspelare. Då är ju Foppa, det går inte att jämföra honom med någon annan.
Ja, men det.
För mig är han en solklar etta och Kopitar kommer inte dit. Om man tar det därifrån. Då.
Peak Peter Forsberg när han inte var hemma av skada. Hur han kunde dominera matcher. Både
ja, men, ja, okej. Ja, men du säger så här, Lidas Foppa 1-2, ja. Det köper jag. Ja. Eller, och så får ni ju debitera ordningen. Ja, men sen har ju ett case för att kunna vara, om han hade varit svensk, den tredje största.
Han är i klass med Zetterberg. Skulle jag säga.
Påminner mycket om varandra, supersmarta centrar.
Båda håller. Han var ju inte det i början. Han var ju precis som brorsan. Liksom. Svag defensiv tidigt. Ja. Men sen så utvecklade han allting i tvåvägscentra och klass blev han ju. Ja, men vad säger du då?
Ja, men definitivt topp 5.
Ja.
Definitivt. Ja. Vi har gjort en sån här topp 30-lista på din idé. Det är jättekul.
Exakt, alltså. Men det börjar vara 10 år sedan nu. Så där
det är 10 år sedan. Det börjar bli aktuellt igen i godmorgon eller göra en topp 30. Men han skulle ju absolut vara topp 10. Ja. Topp 5, ja. Men sen är det ju väldigt svårt. Så får vi börja väga in arv och allt möjligt.
Då kommer du in med Henke Lundqvist och Börje Salming. Men om du pratar forward, har jag svårt att se en forward förutom Foppa som har ett bättre case.
Nej, och det är ju de här... Du, Henrik och Daniel, men de vann inga Stanley Cup. Men de vann OS och
exakt, VM. Och vi får ju fokusera på NHL nu för att i Kopitar Slovenien så är det ju svårt att göra så mycket.
Ja, han gjorde ju den organisationen till en vinnande organisation. Det var ju han som de byggde allting kring. Så han kommer att ta ansvar.
Och tänk hur många... Nu är han inte svensk. Han är gärna lite svensk. Han är ju för att han fick fostran i Södertälje och varit här i...
Språkbegåvning. Jag tror han förstår svenska rätt bra.
Okay.
Lite grann som de här schweizarna som kommer in. För jag har alla liksom pratat flytande efter ett par år.
Tänk vilket arv. De här du nämnde nu, Lidström, Forsberg. När man pratar med dagens spelare i NHL. Nästan alla har ju haft, om de är backade, Lidström som är en av förebilderna. Eller Peter Forsberg om de är forward. Eller Henke Lundqvist om de är målvakter. Mm. Och det är det arvet Kopitar för vidare till Slovenien.
Men det har ju inte kommit någonting. Alltså den effekten har inte blivit av att han
är så bra och så stor. Det är för dålig hockeykultur där. Att det är, eller hur? Utbildning
och såklart, så såklart. De har ju något lag där som har varit i den här österrikiska utvidgade ligan. men de är ju inte, jag menar, det är inte de bästa spelarna som man gräver fram där.
Nej.
Jag tror att man skulle behöva hitta fler som visar talang tidigt och sen ta över dem hit, få en utbildning. Ja. Men Kopitar är ett specifikt fall. Alltså det, han var liksom skapt att spela
han
hockey.
Han var för
sen, sådana växer inte på träd.
Nej.
Vi går vidare till serien mellan Minnesota och Dallas. Det står 2-2 i den efter en sudden seger i helgen för Minnesota. Matt Boldy avgjorde och Jesper Wallstedt står för 43 räddningar i den här matchen på 45 skott, Erik.
The Wall of St. Paul. Det är flest räddningar av en målvakt i Minnesota Wilds historia i en slutspelsmatch och gå segrande. Och vad bra av John Hines och Minnesota att satsa på den här killen. Du gjorde OS, Dusan, och inför OS pratade jag igår morgon när satsa på Wallstedt. För han har liksom, han har en uppsida när han är peak, när han är på. När han är bra. Alltså han utstrålar sån pondus, sånt självförtroende. Han gick på näsbränna i fjol. Han hade tungt där i farmalaget. Tog hjälp av en sportpsykolog. Och liksom verkligen började från botten. Byggde upp sig själv. Och nu är det en av världens bästa målvakter.
Ja.
Och det är så enormt kul. Att han har gjort lärdomarna. Blivit ödmjukad. Att vara målvakt är så mycket i pussel som ska stämma. Men nu är han där. Och jag menar, tittar vi det här slutspelet. Andersen har ju varit fenomenal i Carolina. Ullmark, 5-stjärnig insats. Och sen då Wallstedt också där uppe. Och liksom ger Minnesota chansen att ta sig förbi den här stentuffa matchen mot Dallas i den här matchserien. Och vi kan för första gången få se en svensk målvakt lyfta Stanley Cup-bucklan. För det har aldrig hänt förut.
Nej. Jesper, som du är inne på, 92,9 över de här fyra matcherna han har spelat. Det är väldigt fina papper när vi pratar räddningsprocent. Inga poäng av Ulla Eriksson Ek i den här matchen, men ändå 3+2 här så långt i serien. En annan svensk som har gjort poängen i den här serien, Nils Lundqvist. Han har haft en fin serie med 2 assist, spelat 16-45. Men tyvärr så finns det ju frågetecken kring hur mycket vi får se på honom. Väldigt otäck situation här i matchen när han får en skridsko i ansiktet.
Uff.
Ja, det där är otäck.
Ja, det där är ruskigt otäckt att se, och tack och lov gick det bra. Dels Nils Lundqvist har ju halsskydd, vilket är jättebra att han har det, men den tar alltså på kinden, och jag tror visiret också, han har bra visir, det är inte en keps som är uppvikt utan den går ner över näsan, och det blir ett ärr längs kinden, och relativt sett det är ju en väldigt otäck situation, men det gick nog så bra som man kan önska att han inte blev allvarligare skadad än att han får sy igen kinden där.
Ja. Sjukt att det inte händer oftare, tänker jag.
Nej, visst är det. Alltså, det är ändå så många. Jag tänkte på det, vi har sett en hel del scrum-situationer när killar blir tacklade. Ja. Nu också. Du har spelare som ligger på isen och folk bara kastar sig. Det, för mig är det sjukt. Men, att om du suger tag i en kille när du står en deci ifrån en utslagen kille på isen. Jag kan inte förstå det.
Nej, absolut inte. Och vi har pratat väldigt mycket om det här. Ni kan gå tillbaka och titta på när vi sa. Jag förespråkar att om 10 år så kommer vi få se heltäckande,
ja, det tror jag, ja.
Heltäckande skydd. Både i SHL här hemma i Sverige. Men även i NHL förhoppningsvis. För alla coacher, vi kräver man ska täcka skott, man ska skymma målvakter, och det kommer projektiler i 160 km i timmen. Du och jag står och brunkar med varandra och tappar balansen, och så får man den i munnen, och sen är det fraktur, man är borta 6 veckor. Eller att man kan få skridsko på det sättet. Så halsskydd har de ju tack och lov nu kommer göra en regeländring. Kan du berätta om den borta i NHL?
Ja, det här är lite samma som vi ser, att man sätter en åldersgräns och alla spelare som kommer in efter den gränsen måste ha halsskydd. Precis så som du har med visir. Det är därför vi bara ser 4 killar är kvar nu som spelar utan visir.
Som är väldigt gamla.
Ja, exakt. Det var väl säsongen 12-13 tror jag. De införde den regeln. Kom du in efter det? Eller hade bara gjort ett antal matcher så var du tvungen att ha det. Och det är ju faktiskt samma var det med hjälmar en gång i världen också. Ja. Så är den regeln.
Så utvecklingen och medvetenheten. Jag menar, när vi var små, då låg vi, jag och brorsan, och slogs i baksätet där när morsan och farsan körde. Han försökte sära på oss. Inga säkerhetsbälten. Och, så säkerhets går ju framåt, eller hur?
Satte bältet bakom.
Ja,
precis. Jag var i Ryssland och gjorde en reportage med han Plushenko, konståkaren.
Ja.
Han satte bältet bakom ryggen. Och vi frågade liksom bara, varför gör du så här? Ja, då hävdade han att det är en säkerhetsaspekt. För om man krockar och fastnar, då ska han kunna ta sig ur bilen. Den var speciell alltså. Exakt. Vi bara, okej, vi ska inte bråka. Vi ska inte ifrågasätta mer.
Så gjorde min farfar också när man satt där liten. Bara, farfar är polis. Ja, då tog han bältet och bara höll det. Och sen när de passerade släppte han upp det. Så det var andra tider.
Men jag tror vi sitter och skrattar åt det, men det är så jävla fel.
Ja, nu förstår vi det för att vi är medvetna och utvecklas ju. Ja. Och förhoppningsvis så kommer även skydden bli framförallt att man har bra halsskydd. Så att det inte händer som med Tony Johnston, det där tragiska. Adam Johnson är där för några år sedan, tidigare Malmö-spelare. Men skönt att det gick bra. Rapporterna från Nils Lundqvist säger ju ändå att...
På tal om att tiden förändras, det här har ingenting med någonting att göra. Men häromdagen så såg jag på samma biltur, fast i två separata bilar, människor som rökte i bilen. Har inte det försvunnit? Ja,
kommer du ihåg Dejan Kostic som spelade i Västerås något år? Jättestor talang som ung. Hans farsa var ju materialare i Västerås. Och jag fick, när vi och brorsan började spela var jättesent. Då fick vi lite skydd från Västerås juniorlagsmaterialare. Gamla grejer. Men ändå, vi fick skydd och kunde börja spela lite hockey. Han skjutsade mig någon gång till Västerås för att se på träningar. Och han hade ju en så här gammal mässa. Alltså du vet, den luktade så... Ja. Jag var extremt passiv rökare som liten pojke när jag åkte i den bilen. Alltså. Men det har ju sin charm alltså också.
Du rökte ett halvpaket per dag tid. Bara att du åkte med den där mattresen.
Jag kommer ihåg när man var liten.
Men han lite öppet då liksom?
Fimpa lite utanför fönstret. Men jag kommer ihåg som liten. Fan, man gick hem till de här juggelägenheterna. Det luktade ju fan... röka bra. Så var det.
Och det är inte bra att röka.
Nej, det är väldigt
bra att skydda sig också. Ja,
du nämnde Linus Ullmark där lite kort. Vi nämnde ju Wallstedts siffror 92,9. Ullmark 93,2 är räddningsprocent över fyra matcher och blir svept.
Nej, men det är det som är Ullmark. Vi pratade om det när vi kommenterade helgen, just vilken vändning på säsongen. Han tog emot hjälp, det var psykisk ohälsa. Han fick hjälp av psykolog och vänner och kom på fötter igen, började må bra och har ju presterat alltså. Det är bland det bästa jag har sett i en målvaktsduell, Andersen mot Ullvar. Alltså båda landar på över 5 mål räddade över förväntan. Det är ett bra sätt att mäta målvaktsspel. Så att de hade 1,5-1,6 mål varje match vardera där de stängde ner. För målchanser saknas ju inte. Och Wallstedt började komma upp på de där nivåerna också. Och det är ett bra sätt att mäta målvaktsspel. Mycket bättre egentligen än räddningsprocent och så. För det är beroende av vilket försvarsspel man spelar. Och man släpper till mycket från vinklar och så. Då får man ju upp procenten. Men både Ullmark som ju... Håller du med om det? Du gjorde en fin intervju med honom. Titta på den på YouTube.
Men det är också därför jag tar upp det med räddningsprocenten. För att som du säger, det är ju också ett mått på egentligen det kollektiva försvarsspelet. Men 93,2 på din målvakt och inte vinna en match, det kan ju knappt ha hänt.
Nej, det har inte hänt. Jag var inne och kollade. Det har inte hänt. Så det är bra, det är historisk referens. För nu är det så här att Brady Tkachuk, 0 poäng. Tim Stützle, han gjorde en assist. Så Noah Östlund har på sin första slutspelsmatch, han gjorde 1+1. Då gjorde han fler poäng än Brady Tkachuk och Stützle gjorde tillsammans i hela den här matchserien. Alltså bara, jag älskar Noah Östlund. Och han är ju helt underbar spelare. Men de här stjärnorna som ska driva laget, han fick ingen hjälp av offensiven Ullmark. Nej. Hade han fått det, då hade vi suttit och sett fram emot kanske match 5 nu mellan Carolina och... åtta va, men nu...
De blev svepta.
Ja, så blir det inte det spännande för Carolinas väg och vi har ju många år frågat oss om det här kan vara året för Hurricanes, kanske är det så. Vi har haft några situationer de gångna dagarna i slutspelet som har varit diskutabla och vi ska då fortsätta att diskutera dem. Och den första hittar vi i den här serien från den här sista matchen där Ridley Gregg står för ett fult tilltag som han kommer att få förhör nu med Players Safety Department. Och det är alltså, han kommer in som tredje kille.
Längst ner till höger i bild, där.
Exakt. Warren Fogel har ju...
Ja, det där är fruktansvärt fult.
det där
är big no-no. Som tredje kille komma in när han, Fogel, är redan upptagen med en annan.
Ja, det är Fogel som håller i.
Fogel håller i, ja, precis. Och han slår då motståndaren rakt i huvudet. Som är helt... kan ju inte skydda sig där. Och det är ju big no-no. Och Paros och Play Safety, som du säger. Det här kommer vi få se en lång avställning i början på nästa säsong. Alltså 10 matcher eller mer vill jag se.
Du tror att det blir så mycket?
Ja, jag vill se det. För det där är totalt respektfullt och extremt farligt. och det är därför det blir ju ramaskri efter matchen. Paul Bissonette på Spitting Chicklets, alla de här var ju liksom galna på att så där får man bara inte göra. Så en väldigt stor bestraffning vill jag se på honom för att fatta det där, så där gör man bara inte.
Alltså, förlåt.
Nej, men jag tänker så här, det finns inget som kan ursäkta det där, men och jag vet inte, ni kanske har bättre koll om just de två har haft någon vendetta sen tidigare, att han nu såg sin chans att ge igen oavsett, oaktat vilken situationen var, att det var liksom en så här vedergällning bara. Annars är det ju,
är ju en modern Brad Marchand. Han är ju liksom en spelare,
en
som
pest,
har
liksom. Ja, men du kan vara en pest, men att göra det här, och jag, absolut, Marchand går också över gränsen. Men det här är ju, det är en snubbe som håller i och sen så bara tar han en cheap shot.
Det
är
ja, för det, man, det ska man ju säga. Man ser ju ibland att säga med Erik om har det att de kommer in och retas lite, så man drar en sån där.
Ja.
Men det här är ju för att skada.
Käka ostbågar eller?
Exakt.
Jag pratar om det, jag älskar ostbågar, men gå vidare.
Ostkråkar heter det jag kommer från.
Nej, men jag fattar exakt. Ja, jag håller
exakt.
Med.
Det här är ju med avsikt att skada.
Ja. Och du har ju rätt i det att slutspel, man gnager på varann och topplocket, det är alltid nära. Det är alltid nära att koka över och så. Ja. Men det där är, det är så, nej. Så det får du bara
så får inte göra. Det enda jag tänkte så här, att om jag själv hade varit skitirriterad på någon och vi hade haft liksom problem under matchen tidigare, eller kanske tidigare under serien, man kanske inte hade kunnat lägga band på sig i ett sånt läge.
Nej,
men själva, om man bara isolerar den som en enskild händelse, skitfegt.
Jo, och det som händer då om du inte hade kunnat lägga band, eller Greg i det här fallet, då får man ju ta konsekvensen av det beteendet.
Ja.
Och då kommer man, ja, men minst 5 matcher. Ja. Jag skulle gärna se 10.
Mm. Nästa situation vi ska diskutera kommer också från den här serien, tidigare serien, då vi hade en offside-situation. Det är alltså i förlängning där Carolina sedermera gör mål. Men det döms bort för att Jordan Staal då bedöms vara offside. Och det som bedöms här, ska vi säga förtydliga, det är inte då att Martin och hans lagkompis är offside, utan det är att han backar in i pucken. Och det får du göra om du har kontroll på pucken. Men då bedöms det eftergrannsen att Staal inte har kontroll. Och det kan man ju diskutera. Jag tror att jag landar i det här, Erik. Eller så här, vi börjar med det, så ska jag ta min fråga sen. Men tycker du att det var ett riktigt domslut? När vi får se reprisen här, först är det Jankowski som då gör det här målet. Men här kommer situationen. Har han kontroll eller inte?
Ja, det är ju en bedömning, och här gör ju, jag tycker så här, ta bort möjlighet, alltså gör regeln.
Ja, men jag vill börja i den änden. Har han kontroll inte? Bedöm det.
Nej, alltså det som är sjukt svår bedömning. Jag tycker inte att man ens ska utsätta domarna för att det blir en bedömning.
Nej, men om du måste, för de måste ju ta det beslutet, som är regeln. Vi börjar i den änden. Ja. Om du sitter där.
Nej, jag tycker inte han har det.
Nej, så du tyckte det var rätt omslag?
Ja.
Ja, det är intressant. Mm. Och då tar vi den situationen. För det som är grejen, att det känns som att de här backa in situationerna blir ju alltid svåra. Det händer ju i princip bara när någon får en passning lite för långt bakom sig, vänder sig. Det är ju ingen som backar in med fart. Utan det blir ju bara ett mottag och sen backar du in.
Ja.
Och då, det är du inne på då, att slopa det.
Ja, men slopa det. Utan gör det, alltså, gör det så enkelt och rent som möjligt. Pucken ska vara helt inne innan någon spelare är helt inne, alltså bakre skridskon är inne i zonen, och annars blir det svåra bedömningar på det här sättet, så jag lutar åt det hållet. Och det är samma, vi har sett både såklart i SHL och hockeyallsvenska, men även i NHL nu senaste åren, det här med goal interference, om det är, hur mycket störning är det på målvakten eller inte, och så blir det en bedömningsfråga, hur mycket puttade backen in forwarden, ja, som då tappar benen fast han väger 100 kilo och ramlar in i målvakten. Och alla de här konstiga bedömningarna gör det ju så enormt svårt för domarna. Och jag förstår att just kring målvaktsinterferens där kommer det fortfarande vara en bedömning. Men här har man ju verkligen chansen att göra det väldigt rent och tydligt. Du får inte backa in, alltså kroppen får inte vara före pucken in i zonen. Det är vad jag tycker. Vad säger ni?
Jag kan nog köpa det. Det är så visst, du vill inte ta bort mål. Men det är så få gånger det där händer, att någon backar med kontroll. Det blir bara onödigt.
Ja, men det här är en coaches challenge, eller hur?
Ja, precis. Du utmanar det för offside.
Ja. Alltså, det blir ju...
Ja, alltså coaches challenge är ju också så här...
Jag älskar coaches challenge. Jag vill att vi ska ha det i svensk hockey också. För det kommer snabba upp spelet. För då måste du verkligen ta en risk. Och om du vill utmana målvaktsinterferens eller inte. Nu i SHL till exempel så kollar de ju på allting om det är lite tveksamt. Mm. Men där i NHL riskerar du någonting. Så
just ja, när, det kanske är bättre lösning.
Då är det bättre lösning med coaches challenge. Om man nu har resurserna. Jag vet att du är uppe på bordet. Jag pratade med Rickard Wallin.
Ja, det är målvaktsinterferens. Det här är en offside-version. Min bedömning är att alla de här åren som vi haft videogranskning. Det kom ju en jättegrov offside av Matt Duchene för många år sedan innan den här regeln infördes, och stor anledning till det. Jag kan inte komma på en grov offside jag har sett. Alltså varenda offside som utmanas, det är så här. Mm. Det är liksom på mitt tunna hårfäste som är där. Alltså det, och det är ju skitsamma.
Om ni, ja, men det är ju det. Det är ju dit
om linjedomarna liksom inte ser det, de är så pass bra. Ja. Låt det vara.
Ja, jag håller med.
Och jag har ju drivit det här i flera år och många med mig. Låt dem få en minut på sig. Kan de inte se att det är inkonklusivt eller att de ändrar domslut, då blir det inget. Då går man på det. Så en minut så att det går snabbt. Och vi såg ju Hockeyallsvenskan nu. Det var någon match jag såg, om det var Björklöven eller någonting. Grattis Björklöven, och gick upp. Vad kul att de är tillbaka i finrummet. SHL. Men, och väl värda Kent och hela gänget. Men där var det ju någon jätteoffside som missades i någon av matcherna. Ja. På tal om det, på tal om Duchene-grejen. Mm. Så det är ju den mänskliga faktorn. Linjedomaren var skymd och det var en halv meter offside som då blir mål. Men då menar du att då får man ta de grejerna?
Ja, alltså det är så här. Du missar en grov hakning och slashing varenda match. Alltså varför ska just den här grejen, som också ofta inte är... Alltså det här fallet så kom ju målet 25 sekunder efter den här millimeter offside. Det är så här... Jag tycker att... Absolut, det ska vara rättvist och det är mycket på spel, men det är också underhållning och du suger energin ur arenan. Ja. Vid målvaktsinterference, då vet folk att okej, det här, målvakten ligger på ändan här, det här kommer nog kanske inte bli mål. Men offside är så här...
Den är lite lurig, målvaktsinterference också. Alltså, nu, eftersom det är en bedömningssak. En målvakt kan ju också initiera en kontakt. Om man ska vara riktigt cynisk, så skulle ju målvakt kunna initiera en kontakt när den typ inte ser pucken. Och på så sätt få bedömningen med sig. Men då klart, då ska ju domaren då kunna dechiffrera om han var initiativtagare eller
det här
inte.
Det här kan vi dyka djupt i faktiskt i något gommorna eller framöver.
Precis, för nu har vi nästa situation. Tack Erik, vi är en övergång.
Nu är vi tre program.
Exakt. Men den sista situationen vi ska kolla på är från Pittsburgh-Philadelphia-serien. Där ju för övrigt Pittsburgh har hållit det här vid liv. Vann senaste matchen med 4-2 Raquel med 1+1. Liksom Sidney Crosby. Och det är Crosby vi ska kolla på från en tidigare match där han åker för filmning. Garnet Hathaway kommer in och av misstag får upp klubban, han sitter på Crosby som faller ihop och åker då Hathaway för hög klubba och Crosby för filmning, för det är hans första filmningsutvisning i karriären. Här vill jag bara säga, tycker jag vill ge ett cred här till Jake Brenko och François Saint-Laurent som är domare, för att du kan debattera hur vidare är filmen inte, det ska Erik få svara på. Men det är ganska modigt att ta en filmutvisning på en sån som Sidney Crosby, hans första i karriären. Ja, det kräver någonting av en domare. Jag tycker, man kan inte säga att de är fega.
Nej.
Men Erik då, var det en filmning?
Det här är ju en enormt viktig fråga för hockeyn i stort. Ska vi bara ta den här? För jag sitter och kollar på den frame by frame. För Crosby brukar inte tappa benen och förtränga så här.
Nej, det är det
man reagerar. När jag tittar på det här, tyvärr blir det skymt i sista vinkeln. Men det ser ut som att Hathaways blad är inne under visiret upp mot ögat. Och touchar upp mot ögat där. Det är jävligt obehagligt när du får en smäll upp där. Så att
jag tror väl, Erik, bara för att explain där, att det är ju inte att han reagerar. Det gör man ju naturligt om det kommer någonting upp i ansiktet. Ja. Det är väl att han faller ihop.
Ja, ligger kvar.
Ja.
Ja, och det här är ju då grejen. Tar det så pass mycket att du får den här... Det är en jävligt otäck situation om du får in i ögat. Det är en grej, den här isolerade situationen. Men däremot, jag ska säga så här. De här förstärkningarna som vi har sett både i NHL och i SM-slutspel och så där. När klubban kanske är... Man ska boxa ut och klubban är någonstans bröstet upp lite... Inte i ansiktet, men spelaren kastar bak huvudet och slänger sig ner. Det är en sak om det kommer en klubba på visiret eller upp här, att man drar tillbaka huvudet. Det är naturligt. Mm. Men att du också tappar benen och liksom visar att du har fått en smäll i ansiktet när du inte har fått det. Där tycker jag det måste vara stenhård både i NHL och hemma i SHL och Hockeyallsvenskan. När man tittar på det efter matchen, eller när domarna tittar på det och ser... vad fan, det var ju absolut, det tog aldrig ansiktet. Du filmade, jag var någon fotbollsspelare i VM, så låg vi hörnflaggan och...
Ja, Rivaldo.
Rivaldo, ja, och låtsades. Och det, hade, då är det bara stänga av. Mm. Där måste vi stänga av. Och men, du hade en bra idé, om du ser att någon förstärker och filmar...
Men det var det jag ville komma till här.
I matchen, 2+10.
Ja, exakt det jag ville komma till.
Bra.
Men nu är det han som expert.
Exakt. Jag får ta min idé. Nej, men det var det jag tänkte fråga dig, Dorsan. För det jag funderar på den här situationen. Om vi då säger att Crosby filmar. Vi bara säger att det är så. Han har ju ingenting att förlora här. För att om inte han lägger sig här. Då kommer domarna förmodligen inte se att den här klubban var uppe i ansiktet. För det är en konstig situation. Så att det som händer här är ju att Crosby, om vi då ponerar att han filmar, det är så här, okej, antingen så lägger jag mig nu och så kanske jag får med mig ett powerplay, så kanske jag åker filmning, då blir det kvittat och då tar jag ingen risk. Han kan liksom aldrig förlora på det här.
Alltså det är att vi sitter
det han kan förlora, det är att domarna kanske, ja men så här, det är att domarna det kanske ser det. Ja men nu pratar vi om att vinna, för det här är slutspel, det handlar om att vinna. Och det han kan förlora, det är möjligtvis att domarna skulle se utvisningen och ta den utan att han förstärker. Och då missar han ett powerplay. Den chansen är kanske inte alltid jättestor. Så det jag ville säga då är ju att, okej, okay, kan vi... Det borde ju straffa sig. En filmning borde vara till exempel 2+10. Mm-hmm. Så att det skadar mer för den som filmar. Annars är det alltid värt att filma. Och då hamnar du ju så här, ja visst skammen, men du vill alltid vinna.
Ja, men jag... Håller med, jag vet inte vad jag ska säga.
Nej, alltså... det där är ju jättebra förslag. Och jag vill inte snora av det. Jag tänkte bara få flytt i sändningen. Ja. Men däremot, otroligt bra om domaren kan titta på det. Och i det här fallet kan de ju inte se att det var. Det kan ju ha varit att bladet var inne. Och då är det ju ingen filmning. Och om det verkligen var inne och touchade där under ögat. Men om man ser tydligt, det här var en förstärkning, en filmning. Klubban tog här och du ryckte bak huvudet och så. Då, 2+10.
Och han spelade vidare och det var inga konstigheter med Crosby. Bara där vet man ju att, att han överlevde.
Ja, men och sen eller, är det så här, alltså, det är den tanken vi pratar så mycket om de här filmerna att vi vill ha bort dem. Jag är så här, om du vill ha bort dem, då måste du vara beredd att vara, ibland ta någon som inte förtjänar det. Då måste du vara hård och säga, okej, vi kommer ibland att ta någon kille som faktiskt inte filmade. Mm. Du kan inte hitta en perfekt balans. Antingen så släpper du för många filmare, eller så fäller du även några oskyldiga. Du kommer aldrig hitta en perfekt balans, och du måste välja en väg där.
Ja, precis. Och den vägen är ju bra om man kan använda video, titta snabbt. En minut får du ta max. Jag får inte hamra in det. Ja, men en minut får du ta max. Titta snabbt.
Ska du titta på det också?
Va? Ja, men det är klart du måste titta på det. Om du tar en utvisning på en hög klubba, vad som verkar vara en crosschecking upp här, boom, och du slänger det bakåt och ner och håller för ansiktet, oj. Då är det bara domarna tar, okej, crosschecking, det kan vara det högre straffet, 5 minuter, tittar. Nej, men det tar ju bara där. 2+10 på dig direkt, inget straff på dosan, eller kanske en tvåa för crosschecking. Och efteråt, du blir avstängd en match, Jonta. Plus att du får betala böter. Så att bestraffningen, dels under matchen 2+10, kanonförslag av dig. Men att du också får konsekvenser bestraffning efteråt. Vi vill ha bort det här så pass mycket. Det får inte bli som i fotbollen när det har blivit han är smart, han lägger sig, bla bla bla. Tycker jag inom hockeyn. Men jag är ju fostrad i en annan tid när man, för fan, hade man filmat på den tiden i Luleå på 90-talet, då hade de blivit tokiga. Men det började ju suddas bort. Och så att bra förslag av dig, Jonta, 2+10 under matchen. Men sen behöver man stänga av så att det känns. För det bästa sättet att straffa en hockeyspelare, det är ju inte 5 000 i böter eller 5 000 dollar. Nej. Det är ju att ta bort istid. Ja, men du hade en bra ändå, kommer från en liten annan du, vinkel att hur mycket vill man vinna? Vad är man beredd på att tänja på reglerna och så vidare för att få fördelar? Vad säger du?
Ja, alltså du pratar ju om den här kulturen inom ishockeyn. Jag håller ju med 100%. Man vill inte ha att det går åt det hållet där det filmas. Och, alltså det finns, charmen med ishockey är ju också att det är hårt, det är tufft, men också att det är väldigt ärligt.
Mm.
Men det är klart att när det dras till sin spets, var drar man gränsen någonstans? För vad som är en vinnare och vad som är en eventuell fuskare då?
Jo, det är därför du måste bestraffa det hårdare. Ja. Risken... att du själv på ditt lag måste vara större än chansen att du hjälper dig med filmen. Så enkelt tycker jag att det är. Nu, Erik.
Jag bara säger, slashingar mot händerna också.
Ska vi videogranska det också?
Nej, men så här är det. Det här måste ju SHL börja beivra mycket hårdare. Att, jag menar, Filip Roos till exempel i Färjestad får Oj, jävlar.
Förlåt, det är min kamera.
Förlåt, kamera. Men han får fingret avslashat och gör så här. Det är ju sjukt ont och han har fraktur nu. Ja. Inte ens en utvisning.
Nej.
Men om han i det läget lägger sig ner och...
absolut.
Då kommer det bli... Och det är det jag menar. Vi måste också ta för de grejer som händer. Ibland missas det ju. Men hitta ett sätt att beivra när man verkligen förstärker och filmar stort. Mm. Nu kan vi gå vidare.
Ja, men då tar vi en liten paus härifrån och kollar på ett reportage. På tal om att Erik sitter här med Eva-klubban. Så var jag i Montreal där CCM har sitt skottlab. Och kollade hur det går till där. Ja, nu är jag på CCM's testlab. Det här är skottdelen. Hit kommer spelare som till exempel Crosby, McDavid och Celebrini för att analysera sitt skott. Tyvärr ska jag också genomgå det och skämma ut mig lite. Jag tror att det är lite sämre här. Jag har min vän Aiden här, who works here. And Aiden, can you explain for us like how this works?
Yeah, of course. So what we have here is a 21 camera motion capture system. So the way that works is, can I see the stick?
Oh, please.
There's these reflective sensors. And they are detected by the infrared cameras. So anywhere that these sensors are visible within what we call a capture volume or this rink environment here, we're able to track that motion. So we can track it forward, backward, side to side, as well as rotational. That would give us the 3D dimension. So we put sensors on the glove, on the puck, and on the stick to measure all of the movements that Jonathan will do today during his shots.
Alltså det här är... Det är press. I think I lost one now.
Maybe it fell off the blade. That's super rare.
Look at me ruining your nice stuff. Klykan. Fladder med klykan. Den tar vi, nu är det över. Här har vi då lite trollspön från några av världens bästa. Vi börjar med den här, om vi tar världens bästa, Connor McDavids klubba. Vi ska se vad jag kan göra med den. Tänk att den här killen har gjort 60 mål ännu. Han skjuter inte med lika mycket fladder. Men han skjuter ju aldrig slagskott, det är ändå en bra svung i grejerna. Macklin Celebrini. Kolla klubban här lite om man vill se den. Kanske ni fick på vinkeln först på McDavid. Där, trevligt, prydligt tejpat. Behöver ingen grepp heller nästan. Mjuk. McDavid hade ju då alltså 85 i flex. Här är 70, jag skulle gissa att han kanske har höjt det. Det kan man ju liksom. Om man då kan skjuta ordentligt och använda flexen hade det här varit bra. Kronprinsarna, här har vi alltså ett Crosby-sticka och det här är ju till att börja med en... Den här vinkeln. Den är så rak, att man har lite... Den här kanske som ett rakblad. Totalt stenhård. 100 reflex och kort. Spelar han med de här? Det är helt omöjligt. Här måste man ju liksom... Vi måste nästan nu är ju faktiskt en backhand. Crosby är ju känd för sina backhands och det sitter ju bara i klubban som... ser där! Till och med jag kan få lite fart i med den här. En till. Ah. Ja, då har man försökt att få iväg pucken med någon typ av fart och Aiden här har då brutit ner det här. And Aiden, you're gonna explain now what I did wrong, I guess.
Yeah, or what you did right, rather. Well, all right, so just a brief overview. We talked about the performance lab. We capture the stick movement. The same thing that you went through today in a mini form, that's what Crosby, you know, McDavid, these players have come in here and done this. And they've used the same technology. That's the motion capture. So all of these colors, that represents what we call the sensors or the markers of the stick. And now we can see clearly this is the blade region, this is the shaft, right? This is your top hand, bottom hand, and then the puck. And what we're able to do is track that position in what we call XYZ space. So the first thing we're going to pull up is the puck speed metric here. And we see that as you go through the motion, you can see we have a puck speed that's around 64 miles per hour. And so that's something similar that we're able to capture for not only one shot, but multiple shots. So you're getting closer to more of the 90 kilometer an hour range, right? Just for comparison, okay? And next thing that we'll look at is the shaft flexion. So we'll look at the peak shaft flexion. So what we see here is that this stick is actually not straight. We see a little bit of bend or curvature in that stick. As we rotate that, it's not quite straight. And you're getting close to 20 degrees of flexion, right? You're around 17 degrees.
And for context, like a good pro player that has a whippy stick and good shot, like how much flexion would they get out of it?
They can get up double of that, right? Like an ideal spot we typically find is around 30 degrees of flexion. Sometimes if you go above that, there might be too much lag or energy lost within the stick. And sometimes if you don't get enough, you might not get enough speed out of the shot. It's all about what you want for your game. If you want to shoot the puck harder, I would go down and flex. I would look at kick point optimization. That would allow you to shoot harder. But if you're worried about getting the puck on and off, you don't want to flex it as much. So you would want a lower level, but even still 17 is fairly low for that session.
So like if you bring in someone like a McDavid, like what do you specifically look at to help them, because I'm going to assume they're going to be a bit better in the terms of the different
bringing in someone like McDavid, we're often using his current construction and we're comparing it to other prototype constructions we have with our developers that make the sticks, right? So we're trying to optimize based on what he does in game. We look at his data analytics, what he's done in gameplay, and we use all that information to guide what those stick setups should be. We do a pre-consultation, we ask, what is he looking to get out? Is he looking to improve his stick handling? Is he looking to improve the speed of his shot, the accuracy? What does he want? And how can we make those micro adjustments?
Like someone like Crosby plays with a very stiff stick.
Yeah.
That doesn't shoot from the outside. Is that something you would look at the data and see like, okay, you're not scoring from the circle, so you don't really need that, or?
Exactly, and like in Crosby's case, he was curious to see if he wanted to score more goals from different areas from further out, what could he do? We show by lowering his flex, he could increase his shaft flexion, increase his release rate, and that would allow for greater puck speed. At the end of the day, Crosby didn't want to make so many changes because he plays a lot along the boards. He takes a lot of face-offs and has puck battles. He does so much away from shooting. So for him, his setup he was okay with.
Yeah.
Versus Connor, someone who wants to score more goals, be more explosive, would look more into areas where he could benefit, right? That's one avenue we could go towards. Younger players typically tend to adopt more and more, especially those players coming into the league while they're young, players on the cusp of the NHL, AHL, or European levels, really trying to get that extra edge, right?
That's fascinating.
Yeah.
It's a lot that goes into it. So
it is,
And thank you for explaining it. Jag tror inte att jag kommer att ha något McDavid-skott framöver här, men vad intressant i alla fall. Ja, väldigt roligt jobb att få göra. Jag tror att Erik, du hade nog varit som barn i godas affär där.
Ja, verkligen. Barn på julafton hela veckan. Men det här är ju så otroligt intressant. Alltså framförallt när man kommer upp på elitnivå, just att de kalibrerar. Lite som ni som golfar, att man testar och ny driver. Alltså vad passar mig, min kroppsform, min sving. Och som du illustrerar där, olika spelartyper. En center som Sidney Crosby med den här klubban som är stenhård framförallt ner till. För att vara bra vid sargerna, tekningar, kunna ta emot pucken enkelt. Medan kanske en ytterforward kör low kick, man får mer svikt längre ner i klubban. Du sa Celebrini 70 flex, det är ju väldigt mjuka klubbor då. Men just att det finns att tjäna på att testa olika grejer. Vad passar mig som spelare? Även profiler på skridskor. Ni går inte in på det nu, men det här är ju verkligen vetenskap. Ju högre upp du kommer och ju mer liksom en liten procent kan ju stå skillnad.
Hur hård klubba hade Shara när han var i Färjestad?
Shara, han hade ju dispens för att ha förlängd klubba och han hade ju över 120 i flex. Alltså Crosby, det är ju ett järnspett där. Det är 100 flex, ganska kort klubba. Den går ju till under Adams äpple på Crosby. Men Shara hade förlängd över 120 i flex, som då blir ett hjärnspett. Mm. Men vad gjorde han? 39 kins med 110 kilo. Ja, det, och det klarar inte ens du, Dorsan.
Nej, inte ens nära. Klarar jag ens så skulle jag vara glad.
Vi var ju inne på det här med OS innan, och ofta när man är i våran roll så händer det nu att man får fråga om liksom största grejer och mäktigaste grejer man har varit med om, OS och Stanley Cup-finaler och allt för det. Men det här är ett väldigt roligt jobb att göra.
Ja, absolut.
Så jag vill fråga dig det. Liksom, vad är det roligaste jobb du har gjort? Du får inte ta något så här stort som ett
OS är roligt och så, men något personligt.
Ja, såklart. Jag försökte gräva fram någonting liksom för att dela med mig av det här i studion, men alltså det enda jag kom fram till var ju när vi inför JVM tidigare år gjorde liksom reportageserier och tittade på de här framtidens stjärnor, så gjorde jag ett möte med Simon Edvinsson där vi, han var ju, hade ju ett rykte om sig att vara en tuff spelare, en skicklig liksom, tidigt draftval och allt det där, men också en tuffing där ute på isen, han backade inte undan. Då skulle vi utmana honom lite grann. Och så tänkte vi till, och hur gör vi det på ett roligt sätt, visuellt roligt sätt. Och bad honom kliva upp på i badhuset på 10 meter, trampolinen. Och så skulle han hoppa ner i vattnet.
Det är högt.
Det är högt och det är lite så här kul visuell grej.
Gjorde du också det?
Nej, jag gjorde det. Jag dök.
Men han gjorde det till slut.
Han gjorde det. Och sen så tog vi honom till Liseberg, och då fick han åka den här liksom mest skräckenjagande Bergedalbanan. Då skulle jag åka med honom, men tyvärr var jag för lång, så av säkerhetsskäl så fick jag backa undan.
Det finns en gräns
att gå lite grinig faktiskt. Ja, då var han lite så här, bara, fan. Men då du ska backa undan liksom.
Men han fick plats.
Han körde. Ja, och så hade vi en sån här GoPro, så fick man se hans liksom reaktioner.
Men vad är det sån? Han är ju nästan 2 meter.
Han är väl 2 tror jag. Ja, han är 2,06, så det är ytterligare 6 centimeter.
Så, du måste vara över 1,40. Ja. Det kommer ihåg när man var med grabben på.
Men inte över 2.
Men inte över 2.
Nej, precis. Och du skulle precis klara dig på det här lägre.
Nej, jag lite med naggande god. Men jag minns, kul att nämna det där, för att vi pluggar ju också inför JVM och förbereder. Ja. Och det, jag gillar den där typen av reportage som du gjorde. Jag minns
man kommer de lite närmare liksom.
Man börjar lära känna personen lite grann. Absolut. Och det är det som vi försöker nå med.
Ja, det med måste man dela med sig mer utav framåt, tror jag, inom hockey.
Men om jag frågar dig det då, vad är det roligaste med ditt jobb?
Det roligaste, det är så många delar som är roligt. Dels i början när man kom fram i det här yrket, så var det roligt att vara ute på plats, se matcher, träffa de här stora stjärnorna. Vissa av dem var idoler, vi pratade tidigare om Foppa som jobbar här med er. Men ju längre tiden gick, så har ju det som har blivit roligast för mig blivit att göra någonting tillsammans. Alltså en grupp personer som driver mot ett mål, och så gör man det så bra som möjligt. Det har varit någonting som liksom har varit tillfredsställande för mig. Jag älskar att jobba med experter som brinner, som du till exempel, Erik. Det är så jävla mycket lättare i min roll att ha en expert som liksom äter, skiter, sover i ishockey.
Alltså ja, Jonas då gör det till exempel.
Jonas gör ju det. Han är ju ett praktexemplar i för det, jag menar, tittaren, den ser ju det vi ser, det alla ser i rutan. Mm. Och då gör man en bedömning utifrån det. Vissa gillar dig för att du är så energisk och energigivande, otroligt påläst.
Vissa gillar Jonas.
Du vet, den delen. Men Jonas, han har ju en stor karisma, precis som du till exempel här har. Men han har också ett otroligt driv redaktionellt. Så att han driver ju liksom vår hockeybevakning på fler sätt än det man bara ser i rutan. Ja. Så därför tycker jag att han är ett bra exempel. Mm. Men okej, vad som är roligast? Blev det ett långt svar. Men jag skulle nog säga att det roligaste är att göra bra TV tillsammans. Liksom det är kreativa hjärnor som man slår ihop, och sen så får man ett förhoppningsvis så bra resultat som möjligt. Det tycker jag är det roligaste idag. Mm. För jag har kommit förbi det här med att träffa spelare och liksom bli imponerad. Man blir fortfarande imponerad av prestationer, men det är inte det som är det som driver mig allra mest.
Men när vi pratar om det här med idoler, så hade jag faktiskt ett möte här med en av Montreals stora stjärnor. För övrigt en fantastisk serie vi inte har hunnit prata om idag. Det är 2-2 matcher. Tampa har utjämnat nu, udda målseger i varje match, och det där är ett drama. Och i den första matchen i den serien så gjorde Juraj Slavkovski hattrick, en av de stora framtidsnamnen för slovakisk och även då Montreal hockey. Och han har sett upp till en svensk.
Well, I just like I like Zlatan's mindset. It's everywhere he came, he always thinks about himself that he's the best, I would say. And I like all his quotes, all everything he's saying. And played for Barcelona for a little bit, which is my favorite team. Didn't end up as good, but yeah, just big fan. And like AC Milan too, so he's big over there. So yeah, he's a special, special player for sure.
Do you feel like there is a similarity, like you're different sports, but you're a big guy with a soft touch too, like him in soccer. Have you ever thought about that you play a similar style to him, but on the ice?
Well, I'm trying to play big the same way as he was. Obviously, yeah, he's a top 10 best footballers of all time. So yeah, can't really compare us, but for sure I'm trying to play big.
Do you have a favorite quote or a favorite goal from him? Anything that you remember?
I think it's when he came to LA, yeah. And I think he was at LeBron. Sent him a jersey and then he said he signed it and sent it back to him. So, but it's so many of them, just random videos when he played in Manchester United or somewhere, like they don't know how the God looks or whatever he said that one time when they didn't have his picture up there. So many of those.
My piece. He's not on the wall. There's a lot of,
you know why?
Rooms.
Because they still don't know how God is looking.
How do you think that if someone like him came into hockey, how do you think that would work? The personality?
Well, I think it would work, you know, especially on the ice because it's a physical game. And yeah, I feel like he could be a really good power forward if he, back in the days, decided to play hockey, not football. So yeah, he would be a good power forward.
Juraj Slavkovski om Zlatan Ibrahimovic, och Dusan köper den liknelsen. Om du tänker liksom en stor men ändå teknisk forward med lite personlighet, det finns ju lite likheter. Man kan förstå att Slavkovski gillar Zlatan.
Ja, och jag tycker det är kul att han har en sån förebild. Jag har inte hört jättemånga hockeyspelare ha Zlatan som förebild. De flesta pratar ju gott om honom. De tycker att han är cool, framförallt de här yngre killarna som kommer fram. Jag kan tänka mig att Erik Karlsson och de här tycker att han är skithäftig. Men sen är ju nästa steg att försöka få fram en personlighet som Zlatan inom ishockeyn. Jag tror inte att Juraj Slavkovski kommer bli det, för han är inte tillräckligt. Han är jättebra, first overall pick och stjärna nu i Montreal. Men att bli den typen av karismatisk idrottsprofil som Zlatan blev, det kan ju typ bara McDavid bli om han börjar öppna käften lite mer och inte bara i de här kulisserna skriker dig the fuck in. Alltså förstår du vad jag menar? Det är dit man vill nå. Och jag tror hockeyn hade mått bra av det. Nu behöver ju inte McDavid det. Han är så jävla bra ändå. Han är ju liksom på en annan planet hockeymässigt. Så där han snackar vi om i alla fall. Men det vore ju fantastiskt att få fram varför inte en svensk personlighet som vågar uttrycka sig mer, som vågar ta mer plats tidigt och följa upp det framöver och också nå de här höga nivåerna. Mm. Jag kommer ihåg när jag var över och träffade Peter Forsberg i samband med att han gjorde sin, jag vet inte vilken raden, comeback i Colorado. Och då fick jag, då jobbade för Dagens Nyheter, träffade honom, vi satt en timme i ett hotell och pratade. Och då kom jag ihåg att jag utmanade honom och sa liksom, nu kommer det fram en ny person. Du har ju varit den som har tagit mest plats, varit den mest omskrivna personen i svensk idrott. Men nu kommer en ny kille fram i Zlatan. Och med all respekt så börjar han lite grann ta över stafettpinnen. Jag kommer ihåg att Foppa älskade ju det. Men Foppa var ju något helt annat.
Ja.
Och han blev ju det var ju min idol när jag växte upp, Peter Forsberg. Jag älskar ju Zlatan för att han är en sån jävla, ett sånt jäkla original. Han tjafsar, han bråkar med allt och alla. Jag älskar den delen. Men jag älskade lika mycket Foppa som var ödmjuk och tyckte han var värdelös efter varenda jävla match. Oavsett hur många poäng han än gjorde liksom. Så att jag landar väl i att man ska bara vara sig själv så mycket man bara kan. Och oavsett vem du är, eller hur? Bara du är dig själv.
Och det är det jag älskar. Det det sammanfattar du. Hockeyn behöver ju profiler som sticker ut. Och att hockeymiljön blir, alltså, får mer plats för personligheter. Och det är klart, vi i media vill ju att hockeyspelare ska vara mer än liksom bara sätta på en CD-skiva där repetitiva svar. Man ser deras personlighet och så. Och exempel här, Zlatan är ett exempel från fotboll som blir enorm. Henrik Lundqvist är en sån som personlighet med hur han för sig, alltid, som når utanför hockeyn och skapar intresse genom sin personlighet. Och det är ju helt olika personligheter. Men att man får utrymme att våga vara sig själv. Sen är ju hockeyn den ultimata lagsporten. Så personligheten ta plats och våga säga saker. Men sen när man kommer till att göra de här beteenden på is. Jag hade ju Dragan, din brorsa i Färjestad till exempel. Ja. Underbar kille. Ja. Enormt skillad. Och i Färjestad hade vi mål att vinna guld. Jag sa till honom tidigare att jag kommer vara på dig. Så om du inte backcheckar eller ligger i skottlinjen och spelar stick och pack, då kommer jag skälla på dig. Ja, men jag älskar dig.
Det har han vittnat om, kan jag säga.
Exakt, men det är av kärlek. Och jag vill att han ska... Eller vi i hockeyn vill ju, kom in, var dig själv, men samtidigt underordna och ge dig själv till laget på isen, vad man behöver i försvarsspelet. Sen ska man ju, i Dragans fall eller många skickliga spelare, använda sina styrkor för att hjälpa laget offensivt.
I hockeyn brukar man ju säga att det är så öppet. Fotbollsspelare lite slutna och lite kaxiga och lite så här eljest i svaren, förutom då Zlatan då, som sticker ut, han tar ju plats. Men inom hockey säger man så här, ja, men det, man kan komma in i ett hockeyomklädningsrum efter en match i NHL och liksom ställa frågor till vem man vill, och det är så öppet och det är så härligt och hockeyn är så bra. Samtidigt, jag har ju varit där och intervjuat i de där omklädningsrummen. Det är ju god dag yxskaft svar du får. Alltså du får ju inte mer. Visst, de är tillgängliga. Du får se dem i en bild, i en ruta med en mick framför dem. Men det är det du får.
Det är polerade svar.
Det är i princip det du får.
För man är Erik, nu, jag vill fråga Dorsan en sak innan vi lämnar det ämnet. Och det är en personlig fråga. För att du lever ju och verkar i hockeymiljön. Och jag skulle säga att du har ju också en sån personlighet. Framförallt kanske du har vågat vara den mer på senare år.
Ja, mer på senare
år,
absolut.
Du tar plats, och det är en grej. Låt oss välja. Vissa stör sig på det, vissa gillar det. Ja. När man tar plats. Hur tänker du kring det? Hur tycker du det funkar att köra ditt race?
Ja, men jag tror att i början så var jag kanske lite för... Alltså man tänkte på hur allt skulle uppfattas hela tiden. Hur kommer du uppfatta mig nu när jag är på ett visst sätt? Och så väger man in det och skapar en persona som inte är dig själv. Det är det värsta du kan göra. Alltså, man behöver vara sig själv oavsett hur man är. Sen har jag försökt ändå så här inom sport och ishockeyn liksom putta i den riktningen att man ska släppa loss lite mer. Att man ska få vara lite mer, sticka ut lite mer, det behöver inte vara så tillrättalagt. Jag tror att tv-sporten behöver det. Mm. Alltså den typen av personligheter som inte har för polerad yta som jag upplevt att hockeyn har dominerats av under de åren jag i alla fall har bevakat sporten.
Vad säger du om det? Vad säger du? Jätteklok svar, jag håller med. Vad säger
det är
du?
Ingen som vill veta vad jag tycker, för att vi har kort om tid kvar och okay. Jag vill hellre veta svaret på dagens sista programpunkt. Och det är att ni har ju då, på tal om de här personligheterna, fått ta ut en topp 3-lista. I ditt fall, Erik, topp 3 programledare vill jobba med. För Dursan är det topp 3 experter. Och jag var tydlig här med att ni får inte välja varandra, som man ska sitta och vara artig. Och ni får inte heller välja nuvarande eller tidigare kollegor. Så nu vill jag ha en snärtig topp 3-lista. Topp 3, börja bakifrån, dra en programledare.
Och jag får inte ta er eller Niklas Ide?
Nej, det var
eller...
exakt det jag sa.
Okej. Okay. Men vet en sak?
För då hade vi varit på listan såklart.
Ja, nej, men alltså Pelle Nyström, han var ju reporter. Han var bila i frid. Jag bara träffade honom några gånger. Vilken värme genom rutan och vilken underbar, snäll kille.
Ja,
som har spridit... Och klassisk röst.
Och klassisk röst och hans retorik. Ja, underbar Pelle Nyström. Tack för allt och hoppas du har det bra i himlen. Från alla och så. Det leder mig in på min barndom och ungdom. Och jag vill hitta programledare från en annan tid, kan man säga. Och jag börjar med Magnus Härenstam. Alltså uppväxt med fem myror, fler än fyra elefanter. Och sen programledare, massa program. Ja. Just Magnus som har ordning och reda, magister Magnus. Och då kan jag vara brasse, jag kan vara mig själv fullt ut. Och det blir lite som när jag jobbar med Niklas Ide eller med dig. Ni håller koll på mig så gott ni kan. Och jag kan vara mig själv. Så Magnus Härenstam är min första. Och min andra, här är det lite lurigt. Han är ju egentligen kommentator som jag såg honom först. Men han blev ju sen programledare, och Arne Hägerfors. Ja. Mm. Alltså det är ju, vi är uppväxta med Arne. Och jag får gåshud bara jag tänker på honom. Vilken timing, vilken sportnörd, vilken kärlek och vilken tävlingsinstinkt. Ja. Alltså han blev på allvar arg om Sverige förlorade. Och det känner man igen lite i sig själv. Men han blev också glad när de vann. Och Arne Hägerfors är ju... Han är en stor andel att man blir så förälskad i tv-sport. Så jag skulle vilja testa att jobba med Arne också.
Och sista platsen?
Sist men inte minst. Jag har faktiskt några kvinnor som jag tycker är grymma programledare. Agneta Sjödin.
Men där är plats 1 nu, eller? Eller hur?
Ska vi... Det här är första platsen.
Det är första platsen, ja.
Okej.
Okay. Eller Härnestan först.
Vilken
ordning
har du? Nej, men
man börjar oftast bakifrån.
Okej. Ingen inbördes. Du gjorde jag fel. Ingen inbördes. Men jag har faktiskt tre stycken som, på tal om olika personer. Agneta Sjödin, som jag tycker är en jätteduktig programledare. Och hon är sökare precis som jag. Mm. Alltså på kul att åka till Indien och göra grejer ihop. Reportageresor tillsammans. Ja. Den andra är Tilde de Paula, som för hennes energi och liksom den här livsglädjen skulle jag vilja testa och jobba ihop med.
Mm. Ja. Det är en topp 5-lista eller?
Ja. Och sist men inte minst Ebba Blitz. Varför Ebba Blitz? TV Hallån där på 90-talet. Okay. Vi döpte vårt band, punkband vi hade, på tal om normbrytande i hockeyn, efter Ebba Blitz och Ebba Grön. Vi spelade Ebba Grön, Kabelsvitt, Åström, Ung och Kåt, allt möjligt. Staten och Kapitalet. Men Ebba Blitz då, för att få en liten koppling till normbrytande, och hon tyckte jag... jätteduktig programledare. Så det där var ett gäng, och nu vill jag höra dig, Dorsan.
Ja, du får bara säga tre namn, Dorsan, och du får bara bakifrån.
Ja, okej. Okay. Vi pratar om det här att man väger in så mycket i att vara en expert, och jag kan ju inte, eftersom jag inte har jobbat med dem så vet jag ju inte så mycket annat än det jag ser i rutan då. Och på min tredje plats så har jag plockat fram namnet Therese Strömberg, som har varit här hos er. Slog väl igenom här, tror jag också.
Ja.
Jobbar på Expressen och även hos oss på SVT. Jättekarismatisk, påläst, rapp, och tillför en dimension i en panel som annars domineras av experter med erfarenhet från sporten. Hon är bra på att väva samman liksom alla de här diskussionerna, så henne lyfter jag fram på min tredje plats. På min andra plats, då plockar jag fram en kille från er kanal, Notan, Mattias Nordström. Tycker att han är en expert som har otrolig pondus. Han har en integritet. Han håller inte med hela tiden, tvärt emot. Men han gör det på ett extremt elegant sätt. Så det blir ju värdigt i alla led. Och han har också en extrem erfarenhet som han kan sätta ord på ett väldigt målande sätt. Jag älskar att lyssna på Notan av den anledningen. Faktiskt nästan mer i ett sånt här sammanhang än när han kommenterar matcher. Även om han är grym på att lotsa tittaren igenom en match i en bisittarroll. Och på första plats, där lyfter jag fram en kille som heter Bojan Djordjic. Bojan Djordjic är min etta inom svensk idrott som expert. För att han är extremt karismatisk. Han är väldigt kunnig inom sporten och han räds ingenting. Alltså han skapar dålig stämning som om det vore en kopp kaffe eller byta strumpor. Inga problem. Och den passionen älskar jag som tittare. Men han har ju gett oss några av de roligaste, som tittare betraktat, roligaste tillfällena. När han och Janne Andersson började tjafsa där i Gides studio. Det är ibland, jag kan än idag liksom slå på det istället för att lyssna på någon låt inför en festkväll. Bara för att komma igång liksom sinnesstämningsmässigt. Hela hans sätt att vara sticker ut, vilket jag tycker är bra. Sen är han perfekt, absolut inte. Man ska inte sitta eller stå och kanske sjunga nationalsången efter att Sverige har tagit sig vidare till VM. Det kanske tar det lite för långt.
Det får du ta om det är en
sån
person.
Men man får ta det. Exakt, det är det jag menar. Man får ta det goda med det onda. Men jag tycker att han...
Han är inte perfekt, han är men han är bäst.
Han är fan bäst. Alltså.
Han är det.
Ja, jag tycker det.
Men grejen är så här, det som är intressant, vi fick inte ta varandra nu. Och det som nyckeln är ju att man skapar dynamik.
Ja.
Så de här jättebra namn du nämner, även jag nämnde, men grejen är att försöka skapa dynamik så det blir olika personligheter. Det är som ett hockeylag. Skapa olikheter, dynamik. Ja. I en tv-studio, skapa dynamik.
Och apropå det här att vara olika, jag menar Nordström jämfört med Djordjic, det är ju liksom två ytterligheter.
Ja, men man kan uppskatta båda. Jag sitter med Nordström och Granqvist, det är ganska...
Nej, men det är
lite olika planering.
Men grejen är att båda tillför ju någonting viktigt. Och vissa hemma i sofforna älskar det ena eller det andra. Och det är som ett hockeylag. Vissa gillar de som gör målen och någon annan de som täcker skott och inte säger någonting.
Ja, verkligen,
och alla behövs.
Bra. Så är det. Ja, och det är det vi konstaterar idag. Vi har matcher i natt, Flyers-Pittsburgh klockan 11 och så Utah-Vegas, den serien vi inte hunnit nämna. Där leder Mammoth med 2-1 i matcher, chans att gå upp 3-1. Den matchen är alltså 3:30, god morgon och tillbaka på torsdag. Vi som har varit med idag och jobbat där uppe och här nere säger stort tack och så ses vi snart igen.